Hej, jag heter Ludvig Fritzson och du lyssnar på en podd från SH Radio.
Hallå där och varmt välkomna till Genuin Läderkulas 8:e avsnitt i ordningen. Vi är tillbaka ute på just din plattform och jag heter Sebastian Persson. Och är i vanlig ordning med i podcasten. Och till höger om mig sitter också i sedvanlig ordning Ludvig Billengren.
Så är det. Så är fallet. Och ackompanjeras i sedvanlig ordning av min kompanjon Johan Björk.
Många K-ljud där.
Ja, det ska man inte underskatta.
Nej, genuint.
K är en fin bokstav.
Alltså? Ja. Ja, men hur mår ni idag då? Ni verkar glada.
Ja, stadsplanering. Skoj, skoj.
Ja, jag kan väl bara instämma. Väldigt roligt.
Ja, intressant att se hur fastigheter förändras över tid och leta i diarier.
Men det bästa är ju att Djurgården återigen är bäst i stan och bäst i hela Sverige faktiskt just nu. Så att det känns bra.
Du fortsätter tjata om det.
Ja, men det är klart. När man svävar bland molnen så ska man prata om det.
Då glider man vidare där uppe.
Precis. Hur mår du själv då?
Nej, jag mår väldigt bra. Det känns fantastiskt med det här fina vädret. Och samtidigt så, ja, jag var i London i helgen. En schysst resa, träffade en gammal polare. Jag var och kollade på Millwall. Och där kan man ju snacka genuin fotboll. Så att med den helgen i ryggen så kliver man upp på morgonen med glädje.
Ah, skönt.
Ja, och så vädret, det är golfväder. Tog mig till ranchen i lördags. Slog några drivar. Låg runt 300-strecket, va?
Några tusen meter totalt.
Ja. No. Och sen på tal om golf, då måste man alla framhålla att Dan Willett vann Masters. Mycket, mycket roligt. Jordan Spieth borde kanske vunnit. Men gjorde en kvadruppel bogey på 12:e hålet. Och det kunde han inte reparera.
Nej.
Han gjorde sitt bästa.
Ja. Och han såg ut att ha kul fram till 12:e hålet. Och det är det som räknas.
Ja, det är ju det i golf.
Ja. Ha kul.
Ha kul.
Ha kul. Men vad ska vi snacka om idag då?
Idag kommer vi snacka faktiskt. Och framförallt så är det ju veckans svenska fotboll då. Vi kommer gå igenom lite matcher. Vi kommer gå in på AIK Blåvitt, stormötet, toppklubbarna, 3-3. Bayern Helsingborg, oj oj oj, vilket möte. Vad gör Helsingborg? Vad händer i Hammarby? Alex gör mål. Det kommer bara med. Sen kommer vi även ha lite jävla diff. Kevin Walkers fot kanske.
Det kan komma.
Malmö FF Sundsvall 1-2. Noah Sonko Sundberg gjorde ett riktigt, riktigt fint mål. Men Malmö, vad pågår i den föreningen? Det kommer ni få veta mer om. Sen har vi lite fotbollsnyheter att snacka om. Zlatan Gate, Ulf Karlsson. Stämningen där. Hur är läget egentligen? Och sen, givetvis, vart är riktiga fotbollskväll med Mats Nyström i spetsen?
Hallå, vart är jag någonstans?
Ja, leverera nu. Kom igen nu SVT.
Vakna.
Jag vill ha min dos Mats Nyström, som Johan Kärslan hade sagt. Sen så har vi förändringen i svensk protokollet. Kommer kanske inte gå igenom hela turkiska ligan, men vi kommer i alla fall ta oss till den asiatiska kontinenten, till
Nagoya Grampus.
Wengers gamla favoritklubb.
Jaha, just det, Wenger har varit där.
Ja.
Herregud.
Robin Simovic spelar även där.
Ja.
Förhoppningsvis kanske han kan slinka med på något hörn. Sen så har vi en torsdags tillbakablick om ett riktigt genuint mittbackspar. Morgondagens stjärna med Ludvig Fritzson i Degerfors. Gjort en ganska bra karriär där. Ganska bra. Väldigt bra. Och så en liten liberal punkt där vi kommer kasta in en brasklapp. Så häng med.
Det här blir riktigt bra.
Vi kör.
Veckans svenska fotboll då, grabbar.
Ja, ska vi börja med ditt Djurgården ändå kanske?
Ja, det kan vi väl göra. Vi vann ju mot Gävle 2-1. Kevin Walker nickar in den distinkt i bortre hörn vid 90:e minuten, tror jag. Och jäklar vad jag skrek när han gjorde det. Det kändes kul, det var bra.
Hur såg du matchen eller kanske hörde?
Nej, jag lyssnade på Radiosporten faktiskt. Och fan, Radiosporten är ju riktigt bra.
Genuint om något.
Jäklar vad man är nästan på plats.
Radio är ju underskattat.
Ja, det är det verkligen.
Underskattat medie, så det bara står härliga till. Kevin Walker måste ju ta med hans fot. Alltså, han var ju briljant emot Falkenberg. Hans hörnor, alltså det var länge sedan jag såg en så tongivande spelare i Djurgården.
Man vet ju att han alltid har haft en bra högerfot. Det visade han ju även i Sundsvall när han spelade väl alla matcher varenda minut under den säsongen innan han gick till Djurgården. Så man vet ju vad han besitter och så. Sen så förra säsongen fick han väl inte riktigt ut sin kapacitet som han besitter. Men nu verkar det ju som att han faktiskt har vaknat på rätt sida om sängen och säsongen och börjat leverera, så det är väldigt roligt.
Mm. Man kan väl säga att han har varit talangfull väldigt länge, och man har ju trott väldigt länge på att han någon gång ska få det här riktigt, riktigt stora genombrottet och växa ut verkligen en allsvensk stjärna ända sedan han var där i Örebro och tränades liksom utav farsan och tillsammans med sin brorsa i laget också. Så såg man ju att han har en framtid att gå till mötes, och så gick han ju till AIK och sen hade ett par tuffa år tillbaka. Sundsvall, lite Norrland där, och men det känns ju kul att han äntligen liksom känns att han verkligen är på rätt spår, för att det kan ju vara han som verkligen leder Djurgården i år, och att han växer med lagkaptensbindeln på armen också.
Precis, det är ju väldigt kul att se att han levererar. Jag vet att han har, eller det är många djurgårdare som innan säsongen tyckte det var märkligt att just han fick lagkaptensbindeln. Man kanske hade velat se Falsetas istället. Men jag tänker att det är ju ett bra val av Pelle, för Kevin Walker, han verkar ju växa nu i rollen som lagkapten. Falsetas behöver inte ha en lagkaptensbindel för att visa att han är en av de som styr laget liksom. Så det blir lite som att man får två lagkaptener.
Men också återigen en styrka måste man ju säga att Djurgården fortsätter att leverera. Och en bortamatch mot Gävle är ju ganska tufft, men att man ändå tar de tre poängen, och att man till exempel slänger in Tino Cadavere från bänken, och det är han som gör en avgörande fint och slår in bollen till Walker då, som sätter slutmålet där. Det är också en styrka att det finns den bredden bland spelarna som man kanske inte trodde riktigt skulle kliva fram på det sättet.
Nej, och Pelle har väl också blivit kritiserad för att han kanske inte gör alla byten och så i matchen, men han spelar efter sin spelidé, och den här säsongen har ju verkligen fungerat.
Man skulle säga de spelarna att den är ju väldigt tydlig, och det är ju till Djurgårdens fördel. Det är ju väldigt enkelt, det är ju väldigt banalt. Det är ju att komma upp på kanterna och slå inlägg, men man gör ju mål, och fotboll handlar ju om effektivitet. Det handlar ju inte om vad som är estetiskt finast, för då hade ju Östersund legat detta.
Jo, men så är det ju verkligen, och sen så kan man ju se att Sam Johnson, som han kallas eller heter, han
Johnson
är exakt. Han är väl fortfarande inte den som gör mål på de här klara lägena och så. Han bränner rätt mycket. Så det är kul att han ändå får göra mål efter några missar. Han hade några i början där mot Gävle.
Tycker du att han hypas för mycket? Det snackas nu om att han ska försvinna i sommar och klubbar rycker i honom.
Han kommer nog försvinna i sommar, men nej, alltså han gör ju ett bra, han sliter ju på så. Det är inte någon liksom egoistisk spelare som bara jobbar mot mål, utan han jobbar även hemåt och så.
Ja, Pelle var inne på det på presskonferensen efter segern mot Falkenberg, just Sam Janssons arbetskapacitet, att den är oerhört hög. Och han la även till att man är väldigt bra på fastare, och var man redan under förra säsongen. Vilket är ett styrkebesked, och det är viktigt att utnyttja de situationer man kan få.
Och där får man ju verkligen säga att han är stark om något, Sam Johnson på huvudet. Jag tror han har gjort, utav de mål han har gjort, det är väl i varje fall tre stycken nickmål utav de fyra målen. Så att det är också en styrka, säger, även om man kanske ser den främsta styrkan hos honom, just att han har den löpkapaciteten han har och ständigt orkar löpa djupled, även om det är ett antal offsides per match, så är det ett extremt jobb han gör för laget. Men man kan väl inte undvika ändå att gå in på, vi har ju ett derby nästa match, även om Djurgården kanske inte riktigt prövats nu i början, så gör ju de ju verkligen det i derbyt. De har ju inte vunnit på 11 matcher i derby. Vad säger ni om det?
Det kommer bli intressant. Jag sa ju redan innan i Svenska Cupen där att jag trodde att Djurgården skulle vinna, för att det kändes som att nu kommer vi ta den här derbyvinsten. Men det visade sig att det varit en förlust. Ett derby, allt kan hända. Jag tror fortfarande på att Djurgården ändå ska få hem någon derbymatch. Jag måste säga att de vinner mot Bayern ändå.
Ja, det känns ju märkligt att man, att man inte går in och levererar ett derby med tanke på hur bra det gått.
Ja, det känns ju märkligt. Och Hammarby, det känns ju lite som de kan ha växlat igång nu, eller kommit igång nu år 2016 efter 5-0 5-1 5-1 mot Helsingborg. Alex i mål. Är det någonting som man blir skräckslagen för i Djurgårdslägret?
Nej, det är det inte. Det kommer ju bli en sjukt intressant match med tanke på att båda lagen kommer med 3 poäng i ryggen. Bayern gör många mål, vilket Djurgården gjort innan. Men det är klart man kommer få ångest när det väl börjar närma sig. Men jag vet, det är svårt att analysera, måste jag säga.
Ja, det är ju viktigt för Bayern i varje fall att man fick tillbaka Sävarsson på högerbacken. För där såg man ju verkligen att Smårasson gick bort sig rätt så totalt mot Elfsborg. Han är ju en offensiv spelare, så att det var ju ganska dumt på förhand att man satte honom som högerback. Och Torstenbö klarade ju rätt bra mot Helsingborg i varje fall på sin kant. Så att även om försvaret är ett orosmoment i Bayern gentemot Djurgårdens kantspel som är rätt fast, så känns det ändå som att de lyckats täcka upp den luckan för skadade ytterbackar i varje fall.
Men det var ju ett generellt försvarsproblem i hela matchen, både för Bayern men också för Helsingborg. Båda lag, ibland så kunde det ju se ut som att det var ingen försvar, utan det var bara 11 killar uppe i anfallszonen. Jag vet inte, det känns väldigt konstigt den här starten på allsvenskan. Många lag som kanske inte levererar riktigt, eller man vet inte riktigt vart man har dem.
Nej, men det brukar ju vara så i början av säsongen innan serien har satt sig att det blir lite hip som happ. Jönköping Södra har gått med 2 segrar. Vem såg den komma? Men det är ju den cyniska fotbollen i början av säsongen, och det gäller att vara med från början.
Mm.
Men om vi går in lite mer på Bayern där, de vann ju stort, och det är ju starkt i sig liksom att man går in och levererar och sätter sina chanser. Men Helsingborg, vad hände egentligen i den föreningen?
Ingenting ser det ut så. Sen så i det här mediehypen kring Henrik Larsson kan ju ha 2 sidor. Han har ju sagt att man får se över hans roll i klubben. Men det känns någonstans som det är ett litet Mourinho-utspel. Att han vill flytta fokus från spelarna till sig själv och ta på sig den. Jag har svårt att tänka mig att han skulle gå därifrån med den stoltheten han har.
Men skulle det nu vara så att det faktiskt är så att han funderar på att byta lag eller ta ett uppehåll nu, så är det ju, det är ju fegt av han i sådana fall. Och det är något han kommer få ta med sig under hela sin tränarkarriär.
Jag måste säga att det är fruktansvärt pinsamt och även dåligt gjort mot supportrarna i staden. Jag menar, säger han att han ska ta det här jobbet, sin förening, sitt lag, och hjälpa dem tillbaka till en nivå de var på för ett antal år sedan. Då kan han ju inte bara gömma sig från ansvaret. Och för här har han ju, alltså i de intervjuerna så tycker jag ändå att han var ju lite kryptisk i det han sa. Men då la han ju över lite ansvaret på spelarna också, att han inte tyckte att de var riktigt motiverade och gömde sig på planen. Och säger man så, liksom, det är ju ändå hans roll att kunna motivera spelarna. Han har tagit in spelarna. Trots att Helsingborg inte har någon vidare ekonomi, så är det ändå han som har tagit in de spelarna. Och han måste ju stå till svars för hur de spelade. Och om de inte är motiverade, så är det ju helt och hållet på honom, kan jag tycka.
Mm.
Ja, det är bara att instämma.
Det är en intressant öppning på allsvenskan, minst sagt.
Det är mycket som är intressant i allsvenskan just nu.
Ja,
och någonting, om man nu ska snacka intressant, det är ju ett 3-3 möte mellan AIK och IFK Göteborg.
Vilken match.
Herregud, 5 stycken mål på fasta. Det är ju en styrka i sig också.
Ja, en styrka, och det vittnar ju någonstans om ganska dåligt försvarsspel i båda lagen. Nej, nästan, alltså IFK Göteborg spelar med Hjalmar Jonsson och lyckas få 3-3. Den gamle Hjalmar. Gammal äldst, han kan ju inte ens nicka, tänkte jag säga. Men att AIK bara för med sig en poäng från mötet med IFK Göteborg, det måste ju kännas som en förlust.
Ja, för det är väl det första man tänker på när man liksom sammanfattar den matchen, just att omvandlingen som AIK gjorde från de tidigare matcherna, i varje fall om man jämför med första matchen mot Sundsvall på hemmaplan, så var det ett helt nytt AIK. Nu hade de ju visserligen både Ofori och Ishizaka på innermittfältet, vilket gjorde att de blev ett väldigt kreativt lag och att de slapp bara anfalla på via kanterna, utan att de kunde styra spelet i och med att Göteborg var ganska lågt sittande också. Så fick de ju mycket yta, kunde hitta instick, nå forwards som var väldigt rörliga idag i och med att de, eller under gårdagen då, i både Carlos och Isak som faktiskt också levererade och gjorde bra matcher igen, även om de inte hamnade i målprotokollet.
Isak är ju Isak, eller vad säger jag? Ja, uttalet får vi sätta frågetecken på. Men han, det är ju en riktigt intressant spelare får man ju säga. Och det är ju tråkigt att AIK just besitter den talangen. För Goitom gick ju ut, om det var förra året, och sa att han hade aldrig sett en så intressant spelare under i ett juniorlag i AIK. Så det kanske är nya Zlatan, man vet inte.
Ja, det är ju helt klart spännande i varje fall, för att det är just det som identifierar honom, att jämför man honom med Gustav Nilsson till exempel i Falkenberg, där Gustav Nilsson är mer en storvuxen forward som egentligen kanske inte har den bästa tekniken men mer vinner på att han är större än alla andra i sin egen ålder, så har ju Alexander Isak en helt annan blick för spelet kan jag tycka, för att han kan ju hitta vägar, till exempel vid ett mål mot Östersund då, där han slog liksom en kross över halva plan nästan. Och så blev det ett anfall av det. Och just den styrkan ser man ju sällan kanske hos unga spelare som inte fått den erfarenheten på planen.
Jo, det bara håller med om att han är bra. Och han kommer, om han kan fortsätta på den inslagna vägen, så ser det ju jättebra ut i AIKs offensiv. Man ska väl någonstans ha i åtanke att IFK Göteborg, med de skadebekymmer man har i backlinjen, man saknar Rogne, man saknar Görte Hermansson, man saknar Tom Pettersson, man saknar Adam Johansson.
No, den fege jäveln.
Ja, han som gärna bevakar mittplanen.
No.
Hjalmar Jonsson år 2016 lyckas med sig 3 poäng. Det tycker jag är starkt ur en Göteborgs synvinkel, att man ändå lyckas få med sig 1 poäng hem till Göteborg. Jag tror att de är ganska nöjda med det resultatet.
Och hur sen fortsätter att näta?
Oj. Ja, vilken värvning.
Nej, det får man ju säga, att det är ju fruktansvärt imponerande, den fingertoppkänslan. Nu skulle ju Hussein bara hem, men att man såg den potentialen, att han fortfarande höll efter de här åren i Kina och att han kunnat varva upp så pass snabbt som han ändå gjort till allsvensk spel, i och med att det sägs vara högre tempo då i allsvenskan än vad det ska vara i Kina på fotbollen. Så att det är ju bara att buga och bocka för honom, för att han har varit otroligt bra.
Mm. Jo, och det var lite det som IFK föll på förra året. Det var ju att man inte hade en mittback till. Man hade inte alternativ bakom Rogne. Man fick spela med Hjalmar Jonsson. Det var en orsak till att man förlorade titeln. Den andra var att man hade jätteproblem med målskyttet. Nu har man fått in Tobias Hussein som man någonstans vet kommer göra sina mål. Och han gjorde dessutom 1 mål med huvudet igår. Och det
händer inte ofta.
Det händer inte ofta.
Han, korta knubbisar.
Han är inte lika bra på huvudet som sin far, om man säger så.
Men vi snackade ju lite om det igår också, att det här till scen kommer in, det bidrar ju inte bara i målskyttet, utan det gör ju även att andra spelare växer i laget, som inne på livesändningen igår, liksom att även Seban Eriksson, som har en kvalitet i sig och kunna hitta bollar i djupet, han växer ju ut det här också, när man har en spelare som vet precis hur han ska löpa för att underlätta för honom. Och det fanns ju kanske inte riktigt Boman, som är lite mer korkad, får man väl säga.
Ja, han är en centertank så. Och det är ju så med IFK Göteborg, att passningsspelet är ju, alltså det är division 5-klass stundtals. Men alltså 3-3 borta mot AIK, de hade ju knappt 3 lägen i matchen. Det är ju 2 fasta och en tabbe av Bojan Pantsic, eller domaren Bojan Pantsic, eller Patrik Karlgren på sista målet, när Haitham Alessami slår in den till Tobias Hussein. Alltså det är ju inget läge från början.
Men Alm vinner inte över Göteborg igen. Han har problem med Göteborg.
Ja, det är ju någonstans att det är ju ett väldigt destruktivt lag IFK Göteborg. De står på sin egna planhalva och låter AIK föra spelet. Han hade ju för sig rätt spelare inne, men det var ju ineffektiviteten som fällde AIK, eller fällde, som bara gjorde att de fick 1 poäng med sig. De hade ju mängder med chanser sista kvarten efter Brustads 3-3.
Mm. Man får ju säga det, om vi var inne på att Djurgården har en väldigt bra trupp, så har ju även AIK det, sett till vilka spelare man kan sätta in. Nu satte de in till exempel Brustad och Markkanen, och Brustad gjorde mål, och det finns ju fruktansvärt många spelare att hämta av. Afane kom in, de startade med Eliasson då. Så att det finns ju verkligen att hämta av på bänken. Jag menar, Dixon satt på läktaren. Alltså det är en väldigt bred trupp som man har att jobba med.
Jo, onekligen har man det och det saknas inte alternativ, vilket det gör i IFK Göteborg. Mm. Om man byter ut till exempel Ankersson och Riks så är det Smedberg där Lansesan. Finns det inte så mycket mer att hämta? Skadar sig Albeck eller Saban Eriksson, finns det kanske ingen naturlig ersättare på det sättet? Tom Pettersson eller Mauricio Albonos, det är väl de två som kan gå in på det mittfältet sen. Sen ser det ser inte jätteljust ut ju längre säsongen lider med skador och avstängning.
Men så är det ju ändå ett styrkebesked i varje fall att man sätter sina chanser.
Ja, det blir det. Lite oroväckande målvaktsspel från Albogos sida. Och att han har två varningar efter 3 matcher. det är ingenting man rekommenderar om man vill gärna ha sin första målvakt där.
Men jag får ändå säga att det var lite harigt utav honom vid Ishizakis mål, att han inte vågade sträcka ut sig mot stolpen.
Det är ju verkligen, jag kommer inte ihåg vem kommentatorn är, men han säger ju direkt att Alvbåge har, det ser ut som han är rädd för stolpen. Och det gör ju verkligen det. Skulle han sträcka ut sig, skulle han ju ha den där bollen.
Ja.
För så perfekt är inte den där frisparkenslagen ändå.
Då är det bara att ta den hjärnskakningen, så enkelt är det.
Ja, lite. Har han ingen hjärta för klubben längre?
Jo, vars.
Ja. Men ett lag där det finns en bredd, men som där många, många spelare inte verkar vara i nivå, det är ju Malmö FF. De åker på pumpen igen, och den här gången mot Sundsvall.
Mm.
Ja, Sundsvall av alla lag. De har alltså förlorat 6 poäng mot Sundsvall och Jönköping Södra.
Men det är bedrövligt. Det är ju framförallt oroande för både defensiv som offensiv.
Men det är ju för det är ju ändå lite det som AIK har haft problem med förra året och så, att de har alltid en dålig start och så. Men nu har Malmö den här dåliga starten. Kan de ha spelat bort sin säsong redan nu?
Spelat bort och spelat bort. Alltså, jag är svårt att säga att Djurgården skulle gå med.
Kom då.
Gå med så många segrar. Men alltså, det är klart att det är oroväckande att förlora mot sådana lag. Då krävs det att man slår AIK, det krävs att man slår IFK Göteborg, det krävs att man liksom slår ett Djurgården i toppform. Alltså de matcherna man måste plocka poäng i dem istället för att komma i kapp helt enkelt. I och med att man räknar med att Sundsvall och Jönköping Södra är två lag man ska avfärda ganska enkelt.
Mm. Jag tror att de är långt ifrån borta ännu, men det är väl just det att det känns som att alla lag kan slå alla här i början. Vi såg Kalmar slå Elfsborg nu till exempel, och Häcken slå Elfsborg. Men förlorade sen då, så att det är väl just det liksom att alla lag slår alla här i början. Och jag tror att det är först efter EM-uppehållet egentligen som serien kommer sätta sig. Just eftersom att det varit så väldigt blandat här i början. Men ett positivt besked för MFF var i varje fall att Mollins gjorde ett mål och hade en boll som dansade på linjen. Och han verkar ju faktiskt vara igång och i form.
Mm.
Jo, det gör han ju. Det är ju ett nyförvärv i sig. Alltså, han gjorde ingen match förra året i med skadan. Eller, ja, jag tror inte han gjorde det i alla fall. Och det är klart att det blir en viktig spelare om han kan hålla sig skadefri, i och med att han var i princip bäst i allsvenskan innan skada. Men jag tycker ändå inte det är där bekymren finns för Malmö FF, för att de har en väldigt bred trupp offensivt och mittfältet. Sen om man tittar i backlinjen så ser det lite mer oroväckande ut.
Det känns väl däremot att de har väldigt harmoni i laget. Det är inte som AIK där ändå, trots nu efter 1 poäng mot Göteborg, att det är lite osäkert bland fans, Alm och styrelsen och så.
Men jag tror lite både och. Jag tror att det är ju mer ute i medierna om AIK, just för att det är ju liksom storstadsklubb, och där har det ju varit en konflikt mellan styrelse och tränaren. Och just det gör ju att det blir värre på det sättet än i MFF. För MFF blev ju ändå utbuad av fansen när de klev av planen nu senast, och jag tror att det finns ett visst oro. Ja, precis. Att fansen börjar ju bli oroliga nu. Liksom, vad fan är de sysslar på planen? Vi har köpt spelare för flera miljoner. Gå in och leverera nu. Vi vill se överlägsen allsvensk fotboll. Men när man inte gör det, jag tror att Kona har koncentrerat sig alldeles för mycket på offensiven. Och just att ytterbackarna följer med kanske alldeles för långt upp för ofta. Även om det är gynnsamt i offensiven, så blir det ju för stora luckor bakåt. Vilket de här mindre lagen kan utnyttja genom att kontra eller liksom spela ett snabbpassningsspel då delvis och komma igenom på det sättet.
Ja.
Så jag skulle vilja se ett mer cyniskt och defensivt MFF framöver.
Och mittbackarna i MFF är ju väldigt, väldigt ojämna om man säger så. Rasmus Bengtsson är inte lika bra som han var när han gick ifrån Sverige. Kari Arnason kan ju blanda högt med lågt och Frans Brorsson vet man inte riktigt var man har. Och det är ungefär de tre alternativen man har att välja på.
Ja, det känns tufft för MFF. Det känns som att, och framförallt också, jag tycker att många av spelarna verkar inte vara riktigt i form, som att försäsongen fortfarande igång. Till exempel Rodic har ju varit helt under isen och han var ju en tongivande spelare i Champions League, i varje fall i kvalet i höstas.
Sen får man inte glömma att de tog igen de viktiga tre poängen mot Norrköping. Så de... man vet inte.
De är fortfarande med någonstans där. Ja. Det kommer ju en utveckling och när han får sätta sin prägel lite mer på laget, ännu mer Allan Kohn, så känns det som att det lär vända. De kommer vara där uppe i toppen efter EM-uppehållet också. Mm.
Och på tal om Norrköping som Johan Björk nämnde här, så plockar de hem tre poäng till sin labori där. Ifrån,
som har bytt namn nu, eller de ska, jag har inte riktigt förstått
det. Ja, det byttes nu igår. Östgötaporten har vi numera.
Östgötaporten. För jävligt måste jag säga.
Ja. Men vet du, jag tycker väl någonstans att det känns mer rätt att det är Östgötaporten de byter till för att det är sponsornamn, än om de helt utomma inte skulle inse att men vi kör Östgötaporten istället.
Ja, det kan jag väl för köpa.
För då tjänar de ju ändå på det, men det låter ju inte så jävla roligt.
Det är det igen, fotboll och kommersiella intressen. Mm. Det är ju inte genuint, men det är ju där vi är idag. men i alla fall, de vann på Bravida Arena efter en rafflande avslutning, måste man väl ändå säga. Det stod 1-1 länge. Eller länge och länge. Fram till 95 minuten. Då kliver han fram. Sebastian Andersson.
Basse.
Bara... ett nytt pangmål till och med.
Ja. Utanför straffområdet igen. Vad är det som händer? Alltså?
Curl lobbar in den i bortre hörnet. Ja, vad finns det att säga?
Har vi sett den största jinxen i poddens historia?
Ja, det måste nästan vara så. Alltså.
Ja, säger det. Det har varit en fullgod ersättare till Kamara.
Får man verkligen säga.
Lite olika spelartyper kanske, men ack så viktig han kan bli för Norrköping i år.
Ja.
Men det är ju också intressant där, det kan vi lika väl gå in på nu när vi ändå har Norrköping här uppe, att vem tar egentligen över Norrköping efter att Jan Andersson tar över landslaget? Mm. Ryktat som Norling, men tror ni Norling är rätt kille för det här jobbet?
Alltså det är ett väldigt stort steg mellan Jan Andersson och Rickard Norling. Det är två helt olika ledarfilosofier. Jag har svårt att se att Norling skulle ta det. Det känns nästan som att han går och väntar på att han ska få chansen i AIK igen.
Han tigger ju, förlåt om jag stör lite, men han tigger nästan om att det ska gå dåligt också, med tanke på, jag tror inte han har råd riktigt i sin karriär att dra ner ännu en klubb i skiten.
Nej, och Norrköping är ju, man vet ju inte riktigt var de står. Visserligen var de SM-guld i höstas, men alltså, säljer de Kujovic i sommar, då vet man inte vad man får helt enkelt.
Men det är väl framförallt det också, tror jag, att Jan Andersson hade ju den här managerrollen i Norrköping också. Och det ska man ju inte underskatta heller, för då har han ju varit inblandad och petat nästan i allting. Det är ju bara att kolla på, nu hade ju inte Jan Andersson det ansvaret Sir Alex Ferguson hade kanske. Men det är ju ett stort ansvar då. Och det kan väl egentligen tala för Norling också, för att det var ju lite så han lämnade MFF med svansen mellan benen, för att han ville ju ha ett större ansvar. Och det var ju lite därför han började bråka med Per Ågren som satt som sportchef då. Och det blev kontroverser för att han ville in och peta i saker. Så att jag kan tänka mig att han är sugen på ett stort ansvar i en allsvensk klubb. Och skulle det erbjudandet dyka upp, är jag inte helt osäker på om han skulle vilja tacka nej till det.
Nej. Frågan är på om de är sugna på honom. Det är egentligen det som är, att Norling skulle vara intresserad, han behöver en ny klubb. Norrköping var nästan guld i höstas, men om Norrköping själva känner att Rickard Norling är en bra tränare, han plockar vi, det är jag desto mer tveksam till.
Brandsektionen sitter nog kvar, det är ganska bra liksom att man åkte ur med Brand, som ändå är ett väldigt klassiskt lag i Norge.
Mm.
Men om jag säger det här alternativet då, att Hamren, de byter plats bara. Vad säger ni då?
Marcus Albeck.
Ja, det är också en relevant fråga, undrar var Hamren hamnar. För att jag tror att hans rykte stukats ut i ropet av den här landslagssektionen också. Så att han kan ju inte räkna med att se över den. Ja, det beror ju på vilka kontakter han fortfarande har i typ Ålborg eller i Rosenborg eller så här ute i Europa. Men det skulle väl inte få honom om han hamnade i en allsvensk klubb.
Nej, men då ska man ha i åtanke just pengafrågan kring Norrköping. Det känns inte som att Hamrén går ner så mycket i lön som jag tror att han behöver göra om man ska ta över ett Norrköping. Det skiljer nog en hel del mellan Svenska fotbollsförbundet och IFK Norrköping.
Han vill ju fortfarande ha råd till sina kavajer, så är det ju.
Ja, ja exakt. De där sjalen också. Inte
ja, nej, jädra, de får man inte glömma.
Nej, det är klart. Frågan är om han vågar ta ett klubblag längre om han ska hålla på och byta kostymer efter varje förlust. Han måste ju ta ett topplag helt enkelt.
Zlatan-gate.
Ja.
Där har vi det. Jäklar vad det hänt grejer där dock. Det är ju att Uffe Karlsson från Friidrottsförbundet där vågar gå ut och säga en sån sak om Zlatan av alla. Mm. Alltså förstår han inte vilken uppståndelse det kunde få?
Det är en ganska grov anklagelse. Det är,
utan att ha några bevis också.
Han har inte mycket på kött på benen om man säger så. I det uttalet känns det som.
Han har ju även gått ut själv och ångrat gärna sagt och så. Mm. Nu efter att Zlatan har hotat med att stämma. Han kommer väl ändå stämma också.
Ja, det
han har stämt honom.
Han har stämt honom.
Men frågan är alltså, vad han tänkte. Trodde han att det var något jäkla barsnack när han gick ut och ringde upp liksom de här medierna? Eller vad det han sysslar med? För att han måste ju räkna med att det skulle hända grejer. Och nu har ju Zlatan stämt honom och det kommer bli en rättegång. Men det som hänt är också att Zlatan har ju begärt då att det är han som ska betala rättegångsförhandlingarna, men han har ju inte stämt honom på skadestånd då.
Nej,
utan han vill mest ha upprättelse. Det känns väl lite som Zlatan ute efter pengarna i den rättegången, för att det tror jag att han har så att det räcker och blir över, om man säger så. Men däremot vill han väl ha upprättelse efter Ulf Karlsson kanske dumdristiga uttalande.
Men det är ju så klantigt av Uffe att han, för det kommer ju efter att friidrotten har fått mycket kritik att det är mycket dopingfall och så. Och då har han väl, han har fått nog, så då vill han väl försöka avstyra friidrotten och sätta någon annan sport i fokus. Då är det lite konstigt att han slänger ut den svenskaste svensken av de alla, Zlatan.
Ja, det duggar tätt med dopinganklagelser inom fotbollen nu överhuvudtaget, kan man nästan tycka. Det var väl någon som var ute och vevade emot Leicester att hela laget skulle vara dopat i och med att de ligger i toppen av Premier League, leder till och med.
Var väl någon Arsenal-kille? Det kan det varit Sebastian.
Persson, ja. Mm. Ja, ingen nämnd, ingen glömd.
Nej.
Ja, vem är nästa anklagelse egentligen? Kan det vara Mattias Asper? Han är anklagats för Panama-skandalen.
Ja, ekonomisk doping om inte annat.
Ja. Nej, men Zlatan har ju inte bara varit i ropet för just den här händelsen, utan även för att Vitamin Well, den här sportdrycken med rätt så mycket socker i, jag har inte testat själv, men blir landslagets dryck under EM. Vad tycker vi om det?
Tycker jag är lite för att göra Zlatan nöjd.
Det känns väl lite så. Zlatan är ju över landslaget. Det är ju han som är förbundskapten. Ja. Kanske att han tar över efter Janne Andersson.
Ja, men det känns lite faktiskt om att man är... Sen kan jag förstå att man är lite fega där och inte vågar säga något annat, för att man vill ju att Zlatan ska spela så länge som möjligt. Men någonstans så ligger man ju liksom där i Zlatans famn och tittar upp på honom liksom som en liten barnunge.
Ska man blanda in en spelares produkt i ett landslag heller? Det vet inte jag riktigt om man... Det
känns ju inte riktigt som en objektiv bedömning om man säger så.
Sen så vet jag, det är väl inte något jättestort, men det är ändå... Fan.
Nämnvärt. Mm. Om man nu ska snacka sponsorer och så blir det också intressant med Sveriges dräkter i OS.
Jaha, jag tror du skulle snacka sponsorer om det här programmet, om podden. Men,
ja, nej. Det kanske blir en annan gång.
Ja, mm.
På grund av byråkrati.
Som alltid.
Nej, skämt åsido. Men eller OS-dräkter sommar. H&M. Kan det bli H&M även på fotbollens dräkter?
Det skulle ju vara, eller det är ju inte helt otänkbart.
Ja, det tyckte jag var rätt häftigt på ett sätt, även om H&M kanske inte gör lika snygga kläder som när italienarna glider in i Armani och Gucci och grejer så.
Amerikanerna glider in där flåren.
Ja.
Som sitt alldeles eget Hennes och Maurits.
Ja, men jag kan ändå tycka att det är kul att man använder det här så som jag gillar att Zlatan gör reklam för många svenska företag. Mm. Att man använder någonting som vi tagit fram och det blir ju genuint på ett sätt. Liksom att det är ju våra bröder och systrar som någonstans jobbat fram det här företaget och då kan ju lika väl vi stoltsera i deras kläder i och med att det är ett sånt multiföretag verkligen.
Alla glider in med David Beckham-kollektionen.
man kan väl någonstans säga som så här att man tar ju H&M eller Hennes & Mauritz alla dagar i veckan framför Lining. Mm. Om ni kommer ihåg Lining?
Nej,
det var ju OS-truppens kollektion. Om det var 2000, nej, måste vara 2008 så använde man det kinesiska företaget Lining. Då kan man säga att man låg i lä mot amerikanerna och italienarna som klädde in i Gucci och Ralph Lauren.
På den tiden man letade OS-direkter på Blocket.
Ja, lite så. Det var magkänsla.
Jag har ju en annan punkt där på fotbollsnyheter också. Där vi lämnar Zlatan och helt enkelt går vidare till en annan profil. Då tänker jag på Mats Nyström.
Ja.
Matte.
Ja, vi saknar dig på fotbollskväll.
Mm. Precis. För är det inte egentligen ganska bedrövligt att man lagt ner den satsningen?
Ja, och framförallt utan... det har ju verkligen legat medieskugga. Det kom ju nästan som en chock att när man skulle ratta in... fotbollskväll så fanns det ingenting.
Ja.
Nej, fanns ingen plattform.
Och det spelar ingen roll om fotbollskväll då som det sägs har varit omodernt. Det spelar ingen roll om man inte haft med alla allsvenska matcher utan det ska vara där på måndagen framåt 10-tiden när man funderar på att börja lägga sig men kommer ihåg att just det är ju fotbollskväll ikväll. Ja, men det är klart jag sätter på en till kaffe och kollar på det. Och att det inte finns där.
Nej, och sen vad fan, de kan ju slänga ut det på playen i alla fall tycker jag. Alltså, ja, åtminstone ska den ligga på playen och höra Mackan och Nanskog får briljera lite med deras fotbollskunskaper. Det är kul liksom.
Ja, man, framförallt Nanskog vill man ha. Man vill ha sin dos Nyström och filma Nyström, Nanskog.
Och Johansson och Mackan.
Ja, Johansson.
Johansson, så Johannesson.
Djurgårdsprofilen.
Han sviker klubben.
Det här är, nu klipper vi bort.
Håll koll på historien.
Men framförallt just i och med att det är en tradition som har hållit på. Jag vet inte vilket år det startades, men det har ju varit en tradition för egentligen alla generationer som tittar på det här. Och det är ju inte bara så att det är äldre som har tittat på det här, utan det är ju vår generation också som tycker det här är trevligt för att det är någonting som har hängt med så pass länge.
Det är, man kan ju tycka att det är väldigt anmärkningsvärt också att man lägger ner det just i år, fotbollsåret 2016.
Ja,
man har två lag i OS, man har ett fotbollslandslag i EM, alltså... Varför? Allsvenskan har aldrig varit så hypad som förra året. Och sen 2016. Nej, vi lägger ner. Men du ska ändå säga så att man ska ju sluta när man är på topp. Kanske att de har gjort den bedömningen.
Men jag tror att
det är otroligt.
Jag tror faktiskt inte förra året gick så bra som de hade hoppats på. Och det är väl, så jag tror inte de slutade på toppen då.
Nej.
Men det är ju lite... Det är mycket som händer i SVT-huset.
Ja, och man kan väl säga också att man blir väl kanske... utkonkurrerad med tanke på att allsvenskan spelar ju varenda dag och det är ju studio varenda dag. Och att man hellre kanske glor på det.
Vi får hoppas att ni kommer tillbaka någon gång.
Mats.
Kom tillbaka Mats. Svenskprotokollet.
Yes, och vi kan meddela att vi kommer ändra formatet lite på den här punkten nu framöver. Istället för då rabbla upp svenskar som inte lyckas ut i Europa så tänker vi väl att vi tar en lite mer positiv vinkel på det här och snackar helt enkelt om spelare som kanske lyckats och så kör vi vår vanliga intervju då med en spelare ut i Europa.
Mm.
Och den här veckan så tänkte vi väl köra återigen lite Japan-tema.
Jaha, vilken klubb?
Nagoya Grampus.
Självklart.
Wengers gamla klubb alltså.
Ja.
Spännande. Men den här veckan visserligen gjorde Simovic mål återigen när Nagoya förlorade för andra matchen i rad i ligan och tredje matchen i rad totalt med kuppen inräknat. Så det går inte jättebra för laget, men vi kände ändå för att ta tempen där borta i Japan och ringde istället upp Simovics kollega Ludvig Öhman där bak i backlinjen.
Killen som tar gula kort nästan varje match.
Mm, ja, det är kul att se.
Han kan det där.
Så att därför ringde jag upp honom och snackade lite om hur det är att spela Japan. Japan kontra Kina. Är allsvenskan bättre än Japan? Hur mycket pengar tjänar han? Vill han kanske inte riktigt berätta om, men det får ni höra här.
Du har spelat en hel del här i början. Hur tycker du att det har gått?
Vi började väl ganska bra liga. Eller vi tog poäng. Vi förlorade tredje omgången borta där. Nej, så att det har varit spännande matcher och sen har vi väl spelat vart lite upp och ner under de senaste veckorna.
Ni har haft en liten tyngre trend nu när ni förlorat de tre senaste matcherna. Okay. Är det av någon speciell anledning ni kommit in i en svacka?
Det är väl med det att det finns många bra lag här och varje match så får man verkligen kämpa för poängen. Sen så är det förklart att spelet har inte varit så bra så att vi ska ha poäng i de matcherna där.
Men jag sa att du satt på bänken nu i helgen också. Var det av någon speciell anledning? Mm.
Nej, jag spelade cupmatchen förra veckan och så satt jag på bänken nu senaste ligan. Eller två senaste ligamatcherna satt på bänken. Det finns väl egentligen ingen större liksom större grej. Det är inte skadad eller så att det har bara varit så att det har varit upp och ner för hela laget och så är det för mig, men jag vill stå tillbaka den platsen så snabbt som möjligt.
Vilken nivå skulle du annars säga att fotbollen håller i Japan?
Jag skulle vilja säga att jag är förvånad över hur den ändå har så hög kvalitet. Det är väldigt snabbt spel, liknar tysk fotboll ganska mycket. Alla spelare är väldigt, väldigt kvicka, snabba spelare, snabbt, högt tempo, spelskickliga.
Skulle du säga att det är bättre kvalitet än i allsvenskan på de bästa lagen i Japan?
Det är jättesvårt att säga eftersom att spelet här är väldigt annorlunda från allsvenskan. Men jag skulle säga att tempot är mycket högre och att den individuella skickligheten är högre på varje spelare. Sen om organisationsmässigt och sådär, om man ställer ett svenskt topplag mot ett japanskt topplag, hur det skulle gå, det har jag faktiskt ingen aning om, helt ärligt. Men som jag sa, alltså, tempomässigt och individuellt så är kvaliteten högre.
Varför tycker du att man bör söka sig till en klubb i Japan? Är det för att man kan göra bra cash eller tror du på utvecklingsmöjligheten där också?
Jag tror absolut att det här är ett steg upp en allsvenska om man ska starta där, så är det absolut. Japan är ett väldigt, väldigt bra land att komma till, tror jag, som utlänning eller som svensk. Det är klart att det är väldigt långt bort och sådär. Det är väl den nackdelen. Annars har jag inget illa att säga överhuvudtaget, utan det är bara positivt att allt är så pass, det är ändå, de ligger nästan före med all teknologi, väldigt västerländskt här och kulturen, de värnar verkligen om sina spelare, som både inhemska spelare och som kommer utifrån och vill hjälpa till så gott de kan med allt möjligt. Så att det är bara det att det ligger långt ifrån Sverige och sin trygghet i Sverige och familj och sådär. Men annars så är det ett jättebra land att spela fotboll i.
Det är väldigt många spelare som har valt Kina före Japan. Eller egentligen, det är ju Kina där det funnits mer pengar och värva spelare för många stjärnor har gått dit. Tror du att vi kan se den utvecklingen i Japan framöver också?
Jag skulle väl vilja säga att marknaden till Japan kanske inte har varit så öppen innan. Och sådär. Jag vet inte om folk har valt mellan Kina och Japan, utan det är väl mer att Kina har varit alternativet. Nej, jag hoppas verkligen att det skulle vara jättekul ifall fler fick upp ögonen för Japan och sådär. Jag tror att det är klart att nu ska jag inte säga allt för mycket om hur pengarna, hur det skiljer sig åt i Japan och Kina, men om man ser ställer länderna emot varandra, så tror jag att svenskar skulle tycka bättre om Japan, helt klart.
Har du på något sätt märkt av att en viss Arsene Wenger har varit tränare i klubben? Är det något de är stolta över?
Ja, de flesta som har varit här är verkligen tidigare utlänningar som har varit här. De verkligen talar gott om dem, och det är många som fortfarande har en bra relation med dels Wenger. Vet jag att det är många som jobbar i föreningen som fortfarande har en god relation med han. Så att både han och den tidigare Stojkovic, de är ju legender i klubben, så är det. Så att nej, men så är det absolut, man märker av det. Det talas alltid gott om honom.
Du har ju också en svensk anfallskollega i laget. Vad betyder det att ha Simovic i staden också?
Nej, men det är klart, det ger någon slags trygghet. Det är skönt att kunna snacka lite svenska då och då och sånt där. Så att det är ju verkligen skönt. Och bolla lite mellan varandra. Sånt där, så att nej, men det är skönt att ha med sig någon man kan snacka sitt språk med.
Hur långt är det kontraktet det skrivet?
Vi har 2 år här. Eller jag har 2 år i alla fall.
Hur känner du som det ser ut nu? Är du sugen på att fullfölja det?
Absolut. Alltså jag har inga tankar på att ge upp det här eller sådär, utan jag trivs jättebra här, och nej, det är verkligen ett kul äventyr att få vara med om.
Det är ju för mycket pengar att avbryta det kontraktet.
Ja, jag vet inte om jag skulle vilja sätta det så, absolut inte. Det är inte, det är väl lätt att tro att det är bara därför man skulle göra det, men det skulle vara kul att få ta hit folk och få se och uppleva japansk fotboll. Det är inte så jättemånga som känner till det, men det finns bra spelare här, så det är en bra liga att utvecklas i.
Torsdags tillbakablicken.
Och det är med mig, Ludvig Billengren. Ett par är en sammansvetsning mellan två personer. De ska kunna agera med varandra, hitta någon lik komponent. I fotboll finns anfallspar, mittfältsdueter och framförallt de där två resliga mittbackarna längst bak. Det är lite lustigt med centrala försvarare. De får sällan några större rubriker och vinner heller inga priser. Men när de där två pjäserna saknas eller måste ersättas är det tungt. IFK Göteborg hade under en period det som de allra flesta lagen strävar efter. En lagkapten som styr laget från sin försvarsposition och en talang som är alldeles för bra för allsvenskan. Det gav änglarna UEFA-cupguld 1982. Försvararna, Karin Karlsson och Glenn Hysén.
Ja, det är fint. Alltid lika vackert att titta tillbaka och minnas tillbaka till de här spelarna. Och framförallt mittbackarna förr i tiden, som var, som du säger, just de här resliga figurerna som inte hade så mycket till fötter, men som var där nere, bökade, tog sina kort och egentligen bara stångade undan bollar.
Ja, onekligen. Och det här är två försvarare som var riktigt genuina på sin tid. Glenn Hysén med alla sina landskamper och Fiorentina session som forward och nej, eller en PSP session som forward och lite Liverpool på det och Conny Karlsson som har vunnit SM-guld som tränare också, så nej, det är två spelare man håller varmt om hjärtat.
Det är lite lik Janne Tauer.
Ja, Janne Tauer Beckenbauer.
Och just där, även om man gillar att skämta om att Glenn Hysén är ganska ointelligent, så var han ju faktiskt en fantastiskt fin fotbollsspelare. Mm. Han hade ändå sin säsong i Liverpool och han var ute i Europa och spelade och han var ju vital för landslaget, så att det var ju verkligen en spelare som vi saknade i dagens svenska landslag.
Om man liksom snackar minnesvärda matcher, visserligen var ingen av oss född där inne, men matchen mot England 86, 85 kanske. 6 plus, en bland de få som har mäktat med det.
Mm. Det räcker nästan så.
Ja.
Tack.
Tack.
Tack. Morgondagens stjärna. Och den här veckan ringde vi upp Degerfors talang, Ludvig Fritzson, född 1995. Gått den långa vägen fram till Degerfors och framgång i Superettan. Högintressant spelare, snabb, rivig, bra arbetskapacitet, bra fot, spelat i ett bra IK, men lyckats ta sig ända vägen in till U20-landslaget. Så här kommer det.
Förra säsongen var du ny i Degerfors. Vad kan du säga om förra säsongen?
Jo, jag är väl väldigt ny min förra säsong. Det började ju med att jag satt på bänken och var utanför truppen någon gång till att jag fick starta alla matcher på säsongen och göra några mål och assist så där, så jag är väldigt nöjd med säsongen.
Känner du dig som ordinarie i laget nu?
Det vet jag inte, men det har ju kommit många nya spelare och sådär, så ordinarie känner jag mig inte, men jag känner mig mer att jag har mer att tillföra liksom nu i år än när jag kom.
Vad tror du om den här säsongen då?
Första matchen var vi inte så bra. Vi har inte börjat så jättebra. Vi har inte fått igång spelet speciellt bra. Men vi hade lite otur senast på Syrianska där. Vi borde kanske ha tagit 3 poäng. Men jag tror om vi kan, det är många nya spelare där. Så om vi spelar ihop laget bättre så tror jag vi kan få igång bra spel och vinna många matcher.
Förra säsongen så blev du även uttagen i landslaget, U20. Vad var känslan då?
Jo, jag blev väldigt glad. Det var en upplevelse där liksom. Men vi var iväg i Danmark 3 dagar och någon träning och så en landskamp. Så det var jättekul att vara med och komma med i sådana sammanhang.
Vad är ditt stora mål nu för egen del då?
Nej, först och främst så gör det bra i Degerfors liksom, men självklart vill man vidare. Men jag har ju 2 kvar på kontraktet så jag tänker inte så mycket på det nu. Liksom, jag försöker göra så bra som möjligt i Degerfors och vi ses sen.
Har du funnit anbud från andra klubbar?
Nej, det har jag inte. Jag skrev på 3-årskontrakt innan jag kom hit, så det har jag inte hört något om.
Sist men inte minst, vad har du för favoritöl?
Favorit?
Öl.
Öl? Nej, jag har ingen aning. Jag är inte bra på sånt.
Jag menar, du bor ju ändå i en gammal bruksort, så att det känns ju som det är någonting man borde ha koll på.
Ja, okej. Nej. Favorit? Nej, jag vet inte. Mariestad är bra.
Mariestad är bra.
Liberala punkten då. Och vi tänkte väl puffa för nästkommande program som tänkte att det skulle bli en liten bärspodd, va?
Precis, det ska vara öl vid poddkostan.
Om man nu vill hålla just ordet alkohol borta från leken, så kan man säga att det är en genuin podd med lite humle, lite sur i bakgrunden.
Mm. Vi kan säga det att vi kommer ju köra det här som en liten special då, för då är det ju inför också, eller vi kommer ju sitta inför derbyt då nästa tisdag. Även om podden då kommer ut efteråt blir det väl. Så blir det ändå genuint. Det blir tugg. Det blir inte mycket klippning. Utan
det blir inte mycket segment.
Det blir, vi kanske får tag på någon galen bajare eller trevlig djurgårdare, vem vet.
Galen bajare och trevlig djurgårdare. Ja, kanske vi ska välja ut en uteservering med omsorg. Grön jägarna heter det.
Men också, det är ju också någonting att fundera på, vilket utav lagens öl väljer vi? Väljer vi Bajens öl, där det är lite mer Falcon, eller Djurgården som också säljer Falcon på arenan?
Det är Falcon eller Falcon? Ja.
Nej, det blir inte så tuffa val där i varje fall.
Har ni några frågor så tycker vi definitivt att ni ska höra av er, så tar vi självklart upp dem här efter några öl.
Absolut, frågor till spelare välkomnas också gärna. Mm. Kan ändå att man får någon status på kanske Sam Johnson.
Kanske det.
Precis, för det är också ett projekt som vi kommer att dra igång nu också på våren, att vi sticker ut till Kaknäs, Årsta eller Karlberg, snackar lite med spelare. Är det någon fråga ni vill ha ställt till spelarna? Det kan vara allt ifrån favoritöl till vilken godnattsaga Dixon läser för sina ungar. Bara hör av er, fråga på, så ska vi försöka ta reda på det.
Tack. Mm.
Tack.
Tack.